Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, då har vi kommit fram till den 22 april och påsken är över. Jag hoppas att den har varit skön med mycket god mat trots att vädret inte har varit så bra. Men nu är ni välkomna att lyssna till oss på Seniorradion i 2 timmar. Idag med Ingrid Karlsson och Timo Heino. Och vi ska börja med lite musik. Det var länge sedan, tycker jag i alla fall, som vi hörde Roger Whittaker. Och den här New World in the Morning.
Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning, new world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning, new world in the morning, takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up in fun. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long.
Ja, new world in the morning. Vad kommer jag att få höra idag i programmet? Jo, konsument Gästrikland kommer hit och de ska berätta lite grann om vad vi ska tänka på budget inför sommaren i år. Sen kommer det bli ett par repriser faktiskt. En med våran seniordoktor ska prata pollen som väl är väldigt aktuellt just nu. Kanske inte idag när regnet är utanför. Och sen blir det ett parprogram med Gunnar Lidfelt och Marianne Minell. Ja, och jag har varit på en liten utflykt. Ja, inte långt, men jag var faktiskt, för jag hade hört talas om ett matställe som fanns här utanför stan. Men först, som vanligt, så ska vi väl ta och gratulera den som har namnsdag idag. Och den 22 april är det Allan och Glenn. Allan börjar bli allt vanligare igen som tilltalsnamn. Senast namnet var populärt var på 20-talet. Kanske börjar tiden att bli mogen för en ny modevåg. Allan har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Namnet är engelskt, ursprungligen keltiskt och tros betyda fred. Allan har haft namnsdag den 22 april sedan 1986 och ny granne från och med 2001 är Glenn. Och Glenn han, ja, han får sin tredje namnsdagsplacering på 15 år. Var populärt i Västsverige under 60-talet. Populariteten sjunker snabbt i hela Sverige och har bara använts i Sverige sedan 1908. Namnet kommer från England och har sitt ursprung i det keltiska ordet glan, som betyder smal dalgång. Om vi fortsätter i veckan, så den 23 april är det Georg och Göran, och då är det världsbokdagen, och då brukar ju biblioteket alltid ha någon kul att titta på. 24 april Vega, 25 Marcus, 26 april Theresia och Therese, och då är det promenadens dag, så då hoppas vi på att det är fint väder så vi kan ut och promenera. 27 april Engelbrekt och den 28 april Ture och Tyra. Men känner vi någon Allan och Glenn, hörni, glöm inte bort att gratulera. Nu ska vi lägga på lite musik igen, och nu blir det Edmond Ross, Mr. Coco.
Sing your song, Mr. Coco. Sing away, bright and gay, Mr. Cuckoo.
When it's cuckoo time, it's time to fall in love.
In the spring, when you sing, oh, the loving can begin. Jack and Jill climb the hill, summer is a-coming in. Sing your song, Mr. Cuckoo.
Make our hearts go ting-a-ling with the happy song to sing.
When it's cuckoo time, it's time to fall in love. In love, in love. It's time to fall in love. Sing your song, Mr. Cuckoo.
Let us hear your welcome voice, let the countryside rejoice.
Sing away, bright and gay, Mr. Cuckoo.
When it's cuckoo time, it's time to fall in love.
In the spring, when you sing, oh, the loving can begin. Jack and Jill climb the hill, summer is a-coming in. Sing your song, Mr. Cuckoo.
Make the hearts go ting-a-ling with the happy song you sing.
When it's cuckoo time, it's time to fall in love. In love, in love. When it's cuckoo time, it's time to fall in love. When it's cuckoo time, it's time to fall in love. Cuckoo.
Ja, det här var Edmond Ross med Mr. Coco. Men någon gök har vi väl knappast hunnit komma till Sverige än, tror jag. Men så fort vi hör den, då är det dags att tänka på semester och annat. Och nu säger jag välkommen till Konsument Gästrikland, Nadja Högberg och Emil Kolic.
Ja,
Kolic, säger
precis.
Man så.
Ja, det stämmer.
Tänker jag kan, hör du.
Ja.
Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om vad vi ska tänka på. Ska jag göra upp en budget för sommaren, tycker du?
Det tycker jag. Jaha. Det tycker jag.
Ja.
Nej, men jag tänker så här, att det är väl alltid att ha... alltid bra att ha en budget, vad heter det, och marginaler att hålla sig innanför eller någon ram. Oavsett om det är sommar eller inte. Men vetandes lite att man går mot, om man säger, sol, varmare tider. Man kanske är mer benägen att vara ute. Att kanske spendera mer pengar. Man ska vara ute och köpa... mat, det kan vara liksom att man sätter sig någonstans och fikar och äter och så vidare. Så jag tänker att ha en uppsatt budget inför sommaren kan absolut vara ett bra sätt att hålla koll på vad som är rimligt eller vad man själv klarar av eller vad ekonomin tillåter, helt enkelt.
Ja, men du, nu har vi hunnit in i april.
Ja.
Det här skulle jag kanske ha tänkt på redan i januari.
Det är fortfarande inte sent, tänker jag.
Det är inte det?
Nej, nej. Det är inte det. För jag tänker att vi är ju fortfarande ännu inte där. Liksom sommaren så. Alltså ja, det är ju vår. Men jag tänker att det är absolut inte sent. Utan man kan sätta sig redan nu och göra en budget. I alla fall ja, vad man tål eller kan spendera under sommaren. Vad som är rimligt.
Men låt mig säga så här då, vi är ju så olika. Mm. Pensionärer, skolungdom,
ja.
Arbetande.
Ja.
De som har ett jobb så att säga, de kanske har mer pengar att spendera än pensionärer har.
Mm. Mm. Mm.
Skolungdom, kommer de att få ett jobb?
Ja, ja.
Jag tycker det är en väldigt stor kategori människor just som ska klara sig och vill ha trevligt över sommaren.
Jo, ja men precis. Och jag tänker att där finns det ju en del olika ja, men aktiviteter. Vi har ju, om man tänker på den yngre, alltså ungdomar. Mm. Det finns ju en hel del så här sommarlovsaktiviteter. Bland annat Gävle kommun står ju för en del sådana aktiviteter. Sen tänker jag att vi har ju här i närheten Nya Kulturhuset. Det finns... Man kan gå och uppleva, jag tänker på konst, man kan låna böcker. Det finns en hel del sådana gratisaktiviteter som man kan passa på att göra som inte kostar. Sen har vi ju nära till Hemlingby. Det finns ja, allt ifrån cykelspår och promenadspår och så.
Ja, det kostar ju inte mycket.
Nej, det gör ju inte det.
Nej. Men om jag då ska sätta mig, tycker du, och bena upp min budget för sommaren. Det här kan jag lägga på grillning, det här kan jag lägga på gå ut och dansa och sådär.
Ja, jag tänker att om man tänker på just grillning och det som har med ja, mat och annat att göra. Det har man ju sin, tänker jag i alla fall, i min gärna själva matbudgeten. Men sen, ja, men vad brukar man kunna göra eller spendera under sommaren som man vanligtvis inte brukar kosta på sig under hösten eller våren eller vintern? Och det kan vara främst kanske aktiviteter som man gör under sommaren. Och då tänker jag att ja, men har man en budget att ja, men så här mycket skulle jag kunna spendera om jag drar till med något, säg 5 000 eller 10 000 kronor eller 2 000. Att jag håller mig innanför den ramen då. För att det är lätt hänt att man, om man säger spårar ut, att det kostar mer än vad man egentligen hade planerat från första början. Så att jag tänker att det är väl en viktig sak i det.
Jag tänkte, jag hörde någonting på radion idag, du, att många ligger hos kronofogden alltså nu bara för att hämta mat.
Ja. Jo, men jag hörde det, jag också, här på morgonen.
Nej, men visst är det väl otroligt?
Jo, det är ju väldigt lätt tillgängligt att kunna liksom beställa mat.
Ja.
Och så. Men ja, det tyder ju på att folk har svårt att betala.
Ja, men du, Emir, hur mycket måste jag upp till för att komma hos kronofogden? Hämtmat kan väl kosta bara några hundra, tänkte jag.
Nej, du kan ju hamna hos kronofogden på grund av en påminnelseavgift på 60 kronor.
Jaså?
Det kan vara en betald räkning egentligen i själva verket, men att du inte har hunnit betala in räntan eller att en avgift på 29 kronor för frakt. Det kan vara liksom egentligen en mindre symbolisk summa bara som fordringsägaren skulle kunna skicka in på grund av att du inte betalat. Och då blir det ju alla de här extra, vad heter det, avgifterna, inkassoavgift och påminnelseavgift på den fordran, och så blir det ett ärende till kronofogden och en ansökan om betalningsföreläggande som ska betalas och så att de 30, 40, 50 kronorna kan i slutändan bli ungefär 1 000.
Man kanske måste räkna med det i sin budget också inför sommaren.
Ja, jag tänker att det är alltid bra att hålla koll på liksom, de utgifterna som man har. Och så. Att det betalas i tid och att man betalar sina räkningar i tid är väldigt viktigt.
Ja, ja. Men jag tänkte, Nadja, du som är ganska ung i alla fall, tänker, gör du budget för sommaren?
Ja, jag gör budget året om.
Det gör du?
Ja. Ja, men jag tänker att oavsett vad man har för ekonomiska möjligheter så är ju en budget alltid bra att ha. Det handlar ju om att planera med de pengarna man har. Så att jag tänker att det spelar ingen roll om man är student eller pensionär. Alltså, om man vill veta vad man har för möjligheter med de pengar man har, då är budget alltid bra.
Ja, ja. Och det brukar stämma i slutet också, så att...
Ja, ja, för det mesta. Men det är ju alltid bra att se till att spara undan från buffert också. När det inte går ihop.
Mm.
Så att händer det saker som man inte har räknat med, så är det ju bra om det finns pengar över att ha av.
Men du, Imi, när sommaren sen är över, kommer ni att få mycket, tror du, kunder hos er då som kommer att säga att det här, det höll inte, det här jag har gjort av med för mycket pengar?
Tittar vi historiskt och statistiskt senaste liksom 5-6 åren, så brukar antal ärenden öka efter jul, nyår och efter sommaren.
Mm.
Så det finns en stor sannolikhet att det blir så. Att vi får fler ärenden efter sommaren. Så att det är troligt att det blir en ökning av antal klienter till oss då. Och det blir väl egentligen att det blir, tänker jag, för många väldigt kännbart efter sommaren. Att ja, men, räkningen hinner i kapp. Man har tagit, eller man har kanske spenderat under maj, juni, början av sommaren. Och sen så ska man betala 1-2 månader efter, och så blir det svårt.
Det är ju bra, de här kreditkorten, eller hur?
Men precis, både ja och nej. Det beror lite på. Jag tänker ju att konsumentkreditlagen och det skyddet som finns på ett kreditkort är ju kanske en fördel, till skillnad från när man betalar kontant. Och sen beror det väl lite på. Jag tänker att så länge man har kontroll över ekonomin, utgifterna, vad man har råd med i själva verket, och att man är helt säker på att men jag kommer kunna betala, så brukar det för det mesta inte vara ett större bekymmer. Men börjar man chansa och vara osäker att men jag vet inte, jag får väl testa så här, då kan det bli problematiskt.
Mm.
Så jag tycker att, eller är ganska säker på att det är otroligt viktigt att hålla kontroll och veta vad man har råd med och vad man kan betala.
Du tycker att man ska, jag tänkte, nu är vi faktiskt inne i maj snart.
Mm.
Och många har ju semester i juni, juli.
Mm. Mm.
Jag vet inte, liksom, jag tycker själv, jag minns ju själv när man var yngre så att säga. Mm. Vad man tyckte det var kul att spendera slantar på sommaren.
Mm. Mm. Ja.
Ska man inte börja då, som sagt, redan i januari och sätta undan lite pengar?
Jo, jag tänker att man brukar väl, det ser väldigt individuellt ut, men det har ju personer som tänker har en så kallad semesterpeng eller en semesterbudget som börjar egentligen efter sommaren. Så att redan efter sommaren, om vi backar tillbaka sig i september 2024, att man då har något mål att okej, nästa sommar så har jag som mål att resa till Maldiverna eller vad det nu kan vara.
Mm.
Att man sätter undan en viss peng redan då av antingen sin lön eller den inkomsten man har, eller om det nu är pension. Så att det finns en framförhållning och någonting att se fram emot delvis. Och det är ju också en bra bild. Man har ju liksom att mitt mål är att spara så här mycket pengar. Och då kan man försöka sätta undan de pengarna för att komma upp i det målet. Då. Men lite som Nadja säger också, att göra en regelbunden budget. Att veta så här mycket har det gått åt, så här mycket har man spenderat. Det är ju otroligt nyttigt och väldigt bra, kan jag tänka mig. Speciellt för de som kanske har större utgifter om man bor i ett hus. För man vet ju att elen för det mesta och värmen och massa annat blir ju dyrare mot vintern. Och så blir de kostnaderna sjunker ju under sommaren. Och då har man i alla fall någorlunda tänka kontroll och vet vad saker och ting kostar, hur mycket man har spenderat. Så jag tänker att en översikt över ekonomin kan ju vara bra i alla fall.
Men jag måste säga, alltså, man kan ju köpa en resa på avbetalning. Man reser iväg och så sen får man betala resan
i efterhand.
Vad tycker ni på konsument om det? Om ni får säga.
Ja, men där tänker jag kommer lite tillbaka till det. Vet man att man kan betala, så är väl inte det något större bekymmer så. För jag tänker att där kan ju Nadja det här, tänker jag, bättre. Jag jobbar som budget och skuld och Nadja är konsumentvägledare.
Ja.
Men jag tänker på, finns ju reseskydd. Det finns liksom, beroende på vad man väljer för avbetalningsplan, så kan det ju finnas ett konsumentskydd som finns jämfört med om man betalar av den här resan på en gång då. Så att det kan ju vara en fördel om man väljer att ta på avbetalning. Så vet man att man kan betala eller att det kanske finns pengar att betala, men man väljer ändå att ta det på avbetalning, så är ju inte heller det något större bekymmer, tänker jag.
Nej. De flesta kanske klarar av sommaren 2025, eller?
Förhoppningsvis. Det hoppas man. Det blir liksom att man får helt enkelt anpassa sig utifrån de möjligheterna och ekonomiska möjligheterna som finns. Om det nu handlar om att göra gratis aktiviteter, att hitta på saker med kanske barnbarn, med barnen, kan ju i alla fall vara ett roligt sätt att umgås med. Eller umgås och med nära och kära och så. Så.
För ni måste väl hålla med om att i dagens läge är det väldigt dyrt om man har barn. Furuviksparken kostar vansinnigt mycket pengar. Har man två barn och ska gå dit?
Jo, men det gör det ju, absolut. Så alla de här aktiviteterna, om man tänker på Furuviksparken, vi har ju olika badhus. Det finns massa andra aktiviteter som kostar en del pengar. Absolut. Sen finns det ju, om man har möjlighet att ta sig till, nu hamnar vi utanför Gävle då, men jag tänker Högbo. Kan ju vara väldigt trevligt. Vi har ju Hemlingby.
Ja, jo.
Och så. Kan ju vara ett annat ställe, en annan miljö att umgås med. Umgås med familj eller grilla korv, vara där med dem och så.
Ja, ni, Emil och Nadja, ni hoppas väl att ni slipper de här människorna i höst som kommer och vill ha hjälp, eller?
Jo, det gör man ju.
Ja, men man hoppas väl att folk inte hamnar där. Men samtidigt så är det ju absolut jättebra om man kommer på sig och vågar ta kontakt med oss.
Ja, ja.
Så att det är ju verkligen nyttigt för de klienterna vi träffar. För det är ju inte alltid så att man i första hand, utan att man kanske tar ett lån för att betala det där första lånet och så tar man ett tredje lån för att betala det andra lånet. Så att kommer man till skott om att det här, jag kan inte fortsätta så här, jag behöver hjälp. Då är det jättenyttigt om man kan ta till sig liksom mod att ta kontakt med oss.
Då och finns ni där.
Då finns vi här, precis.
Ja, och med det så säger jag tack, om inte det är något annat som ni vill lägga till.
Nej, tack
för att ni kom. Och nu ska vi lyssna på Barbro Hörberg med Ögon känsliga för grönt.
Med ögon ligga för grönt och kastanjeblad som paraplyer, och våra händer känsliga för allt som är skönt. Vi vek en duva av papper i vind. Den seglade den långt och den landade på en staty som fick ändra alla orden i sin sång. Det regnade, men bilderna blev bra. Det var egendomligt ljus den dagen. Vi fyllde våra ögon med ljuset och tankarna på allt det nya i parken på våren. Med känsliga för grönt och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gefle Dagblad. Gefle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Våldet går inte i pension. Tantjouren Rigmor är en verksamhet inom kvinnojouren Blåklockan som erbjuder stöd till äldre kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Är du i behov av stöd är du välkommen att ta kontakt. Eller vill du vara med och bidra med din tid, dina erfarenheter och kunskaper som volontär? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com.
låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen in i studion, Lars Pettersson.
Tack.
Våran alldeles egen seniordoktor.
Ja, det är ett bra epitet.
Ja, visst är det. Nu så ska vi prata om pollen, och du har mycket att säga om det, har jag förstått.
Det är en vanlig åkomma. Det drabbar ungefär 20-25% av ungdomarna, debuterar i småbarnsåldern, 8-9 år och maximum vid 25-35 års ålder. Men det är en modern sjukdom.
Jaha.
Helt modern sjukdom. Första fallet beskrevs i början av 1860-talet i Tyskland hos en högadlig friherrefamiljs barn som blev pollenallergiska. Och sen har det ökat. I början var det en klassisk överklassåkomma. Man fick inte bo på landet, man fick inte ha agraranknytning, utan man måste vara stadsbarn i goda omständigheter för att bli pollenallergisk. Om vi då tänker tillbaka krasst, skulle ett bondesamhälle existera där 20-25% var pollenallergisk? Knappalunda. Det går inte. Man kan inte förklara ärftligheten eller selektion, utan det här är någonting som har kommit. Och ju mer exponering man är för pollen, desto mindre risk för att bli allergisk.
Jaha, jag trodde så, tvärtom.
Om man är bondbarn så blir man inte pollenallergisk.
Jag är bondebarn och jag är inte pollenallergisk. Nej. Så det stämmer ju så tillvida.
Kraftig exponering man undviker. Exponering någon gång ibland. Det är det som är den stora faran. Ja. Om man är stadsbarn och åker ut på landet över helgen och sen tillbaka.
Och åker hölast till exempel. Ja. Då är det.
Då är inte immunsystemet liksom tillräckligt taggat, utan det överreagerade. Men om man lägger på alldeles för mycket allergen, då slår man ut systemet och då kan man vara besvärsfri. Och det händer ibland om en mjölkbonde tar långsemester och åker hemifrån 14 dagar och kommer tillbaka till ladugården. Då kan han reagera.
Aha.
Men sen går det några dagar och så tål han det hela igen.
Ja, men pollen, det kommer ju från träden.
Ja,
och det är bara när de släpper sina pollen.
Ja, vi har ju en tidstrappa när det gäller pollen. Vi börjar med sälg, hassel, al, och så kommer björken, så kommer aspen, och sen går vi över till gräspollen och gråbå och mögel i sen höstkant. Mm. Så att om man har otur så är man både björk och gräs och gråbokänslig. Och sen får man bekymmer när man krattar löv, för då åker man dit på möglet. Sen är det så att när man är pollenkänslig, var tredje pollenallergiker har också en känslighet som kallas parabjörkkänslighet. Då reagerar man på stenfrukter, typ plommon, körsbär, äpplen, banan någon gång ibland. Svarta vinbär, som jag själv reagerar rätt kraftigt på. Då får man klåda, irritation, svullnad i munnen och så nyser man. Ungefär var tredje pollenallergisk. Det är symptom som man oftast förknippar med pollenallergier. Det är rinsnuvan, täppta näsan, nysningar eller klåda ögonen. Men det första symptomet som många missar, det är tröttheten.
Jaha.
Man kan vara vårtrött.
Mm.
Då har man en lindrig pollenallergi.
Jaha.
Och förr i världen så klagade alla på att jag blir så trött av mina allergitabletter, så var det oftast att de var för dåliga för att ta bort tröttheten.
Mm.
Moderna allergitabletter, de tar bort tröttheten utan bekymmer.
Mm. Hur många doser ska man ta?
Problemet med de här vanligaste allergitabletterna är att de har rätt lång anslagstid. Det tar flera timmar innan man har full effekt.
Mm.
Så att när det börjar bli pollensäsong, då tar man dem i stort sett varje dag, utom när det regnar.
Jaha.
Vet, om det regnar och stilt, då har man ingen pollen i luften.
Nej, då tar
det väldigt lite.
Ja, jag förstår.
När det är sol och blåst, då har man mycket i luften. Och sen är det ju så att om man sitter inne och inte gör någonting, då är man lite pollenexponerad. Om man är ute och joggar och tränar inför Stockholm Marathon, då drar man i sig fruktansvärt mycket pollen. Det är många som bara får bekymmer i samband med att man anstränger sig. Verkligen drar i sig otroliga mängder.
Men jag tänker på, du säger man är i den miljön och så. Men vilka träd är det som avger pollen då?
Tidigt i mars, då har det hassel, då har sälj, sen kommer alen, sen kommer björken och det kommer i slutet av april, första veckan i maj ungefär.
Det är där det blir det där gula som ligger på
biltak och överallt. Ja. Och det,
vilken är värst?
Björken släpper ut mest.
Ja.
Och när man gör allergitestningar testar man på björk, för om man hittar björk så vet man att man är lite känslig för det andra också.
Ja. Ja.
Så det täcker. Och sen kommer aspen lite senare. Och sen kommer gräset under sommaren. Och sen kommer gråbo och sådana här korgblommiga växter i sensommaren.
Gråbo, vad var den igen?
Det är en sån där kantväxt, gräsväxt.
Aha.
Sen har presskragarna lite sånt där i den gruppen också. Krysantemum. Och sen kommer mossan, eller möglet, från löven när man står och krattar på sen hösten.
Herregud, det blir ju nästan hela året som man får kämpa med det här.
Oftast är man bara känslig för björkpollen eller gräspollen.
Ja.
Och då är det ju roligt att läka gräskrig som barn och kasta gräs på varann, nyslaget gräs. Då kan man få väldiga nysattacker om man är känslig.
Jaha.
Gudskelov är behandlingen nu för tiden väldigt enkel.
Och det står i vad då?
Grundbehandlingen är antihistamintabletter. Mm. Det finns många olika sorter. Men som jag sa, att när man har lång anslagstid så att man tar dem regelbundet. Man tar sin tablett på morgonen. Har haft lite verkan efter gårdagens tablett för de är långverkande. Om det inte hjälper kan man komplettera med nässpray. Typ Nasodex eller Becotid. Kortisonspray, inte vanliga nästroppar som man tar för förkylning. För då får man alltid reaktion efteråt att det sväller upp.
Plus att de får man väl inte använda mer än 10 dagar? Ja. Eller hur?
Så är det.
Ja.
Och sen för ögonen har vi Livostin eller Lomedal. Så man kan komplettera.
Ja.
Om det är käpprätt åt helskott och man vet att nu har jag en stor tentamen, jag måste vara pigg och alert och så, då kan man ta en eller två kortisontabletter några dagar. Så är man besvärsfri.
Och det säger du sådär tvärsäkert?
Tvärsäkert. Om man har långdragna, mycket stora besvär, då blir man ju hyposensibiliserad. Man får sprutbehandling under vintern. Och så minskar känsligheten. Så att det här är en åkomma som vi kan behandla. Vi kan behandla det bra. Till skillnad från förr. Jag måste berätta lite roligt om den här antihistamintabletten, eftersom de hade så dåligt rykte om att ge trötthet, eftersom allergin ger trötthet.
Ja.
Så gjorde man tester med antihistamintabletter på friska personer. Då visade man att man gör bilkörningstester. Så är man duktigare när man tar antihistamintabletter än när man inte tar det. För man har ingen påverkan på vakenheten alls. Och dataspel blir man också duktigare på när man tar antihistamintabletter. För det är väl så att samtliga människor har en lindrig pollenallergi som dämpar dem lite grann. Så om man slår bort den så får man en liten höjning.
Jaha. Ja.
Så att det är fascinerande att man har tabletter som kan höja grundnivån i sina intellektuella färdigheter.
Verkligen. Det du berättade här innan du kom in i studion i Tyskland.
Ja.
Berätta.
Det var en högadlig familj som bodde inne i Berlin. Med 3 barn. 2 av barnen blev pollenallergiska. Och de första beskrivna fallen av pollenallergi början av 1860-talet.
Ja, just det.
Och sen har man gjort mycket studier på det här i nutid. Då har man jämfört svenska förhållanden mot förhållanden på gamla stadssidan. Vi hade mycket mer bekymmer än öststatsländerna.
Ja.
Astma, hösnuva och eksem. ju mer belastat immunsystemet är med exponering, desto mindre överreaktioner på pollen och djurhår får vi.
Men det berodde inte på att det var mindre växtlighet och träd?
Nej,
alltså.
Nej.
Ingen som helst.
Nej, utan nej. Det är frågan. Ja, hur pass sysselsatt är immunsystemet?
Ja, förstår.
Om det är sysselsatt så överreagerar det inte.
Jag har en fråga där. Det här med allergi mot pollen, har det någonting att göra med annan allergi? Till exempel räkor eller ja?
Nej.
Nej, det är, helt
två olika saker.
Två olika saker.
Räkor är lite speciellt, för där har man dels en äkta allergi, men man kan också ha en överkänslighet mot biologiska miner som finns i räkorna. Då är det så att man reagerar med räkor och och tillsammans med alkohol, men inte när man äter räkor och är nykter. Det är nämligen att man får en annan genomsläpplighet i tarmen i samband med alkohol.
Aha.
Och därför reagerar man.
Därför.
Ja. Ja. Så att det finns massor med skojigheter på allergisidan.
Ja, men det är inget skojigt att vara allergisk.
Nej, men det finns behandling för det.
Ja. Ja.
Och egen behandling för tiden. De här tabletterna som var receptbelagda förr i världen, då går man in och köper på Ica eller Coop eller
sådär. Ja. Jag tänker på när jag var ung en gång i tiden. Då så trodde mina föräldrar att jag var allergisk, och så var jag utsatt för någonting konstigt. De satte plåster på hela ryggen.
Ja, då letar man eksem, inte hösnuva.
Nej, det var kanske något annat. Men jag vet att jag nyste väldigt, gör jag fortfarande. Men i varje fall alla de där plåsterna, och så visade det sen att jag hade utslag för häst.
Aha.
Och det hade jag ju i och för sig, hästar på våran gård då, men inte så att... Det var det enda alltså.
Ja. Då säger hästflickor så här, jag tål min egen häst men jag tål inte de andras hästar.
Nej.
Då frågar man, hur nära står den när det ryktar? Och man säger, jag står gärna på någon meters avstånd, då vet man att de är lite känsliga.
Ja.
Så att, och jag tar gärna ut och ryktar utomhus.
Ja, då blir det...
En hästflicka talar inte om att han är känslig mot hästen.
Nej.
Då söker man andra förklaringsmodeller.
Men det var ju pollen vi skulle prata om, och tiden är faktiskt... Vi har stått och pratat här en kvart.
Hoppsan.
Ja, det går så fort. Ja. Men jag brukar alltid fråga några råd så här i pollentider.
Du har ju antihistamintabletter hemma.
Ja, att ha dem hemma.
Ja, när det blir varmt igen så börjar jag ta dem. När det ligger snö på gräsmattan på morgonen, då behöver du inte fundera så mycket.
Nej. Precis. Vad trevligt att du kom hit och pratade. Och du är välkommen tillbaka. Det finns alltid aktuella ämnen. Tyvärr är det ju så.
Ja.
Tack ska du
Tack
ha.
För det.
Tack.
Ja, nu har vi lyssnat till en repris med våran seniordoktor Lars Pettersson och Karin Fagerlund. Men det är alltid aktuellt att höra det här om pollen, tycker jag. Men nu ska ni få lyssna till Monica Zäta. Vad blev ni av ljuva drömmar? Lyssna gärna på orden.
Svara du med röda stjärnan på din vårkavaj. Alla tåg som går mot lyckans land. Fråga från en vän som tappat tron. När är de framme vid sin slutstation? Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Var är de nu, de som påstod frihet som sitt stolta mål. Så synd att hennes huvud var ett hål. Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare värld? Hon hjälper förtrycket med att låna det sitt svärd. Var är de nu? Alla lös från barbariets dunkla natt. Fascismens korpraler, jo, de sitter där de att leva i besvikelsens epok. Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt tro på det vi trodde på trots allt. Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Var är han?
Monica Zetterlund, vilken underbar människa. Hon kunde sjunga. Nu är det så här att jag gjorde en liten resa till Norrsundet en tisdag bara för att få äta deras raggmunk. Nu befinner jag mig på någonting som heter Matbolaget och det ligger ute i Norrsundet. Och här i kassan står
Sofia Klöstedt.
Och den som hämtade mat precis nu frågade hur länge ni hade haft det här. Då frågar jag också, hur länge har ni haft det?
Vi har haft det sedan 2,5 år tillbaka.
Och dagens rätt som jag åt var faktiskt raggmunk. Och det har jag inte ätit på åratal och det var jättegott. Är det mycket folk som går här och äter?
Ja, för att vara Norrsundet skulle jag absolut säga det. Det är ju hamnarbetare här som kommer väldigt ofta. Och sen har vi mycket äldre och barnfamiljer och sådär. Så det är väldigt blandad kompott.
Men vad finns det för industri kvar här i Norrsundet?
Ja, det är ju Norrsundets hamn som har det. Det är Kollabit som har. Det är Fortum. Sen vet jag inte riktigt. Det är ju på gång lite fler, vet jag. Ska de börja bygga i hamnen nu i höst? Så att det är på väg fler arbetare.
Ja, det kan ju vara kul för er att det blir mera folk. Fast jag tycker det har varit en väldig rullians när jag har suttit här.
Ja, men verkligen. Men när det är raggmunk också så vill folk gärna komma hit och äta det.
Men det var ju inte bara om raggmunk. Det var makaroner och sen vad var det mer?
Fläsk med löksås och kokt potatis och ärtor.
Så det var riktigt sån här husmanskost som ni har?
Precis. Tisdagar brukar vara väldigt husmanligt.
Sen måste jag säga, bakom din rygg här så är det massor med smörgåsar. Och vart ska de?
De ska hela vägen till Sandviken. Så att det är inne på Sandvik som vi har mackor och sallader och sådär.
Från Norrsundet till Sandviken, det är ganska lång transporttid.
Ja, men väl värt tycker de. Vi gör ju alla mackor själv så att vi både bakar och gör dem här. Så vi har ju bageri också.
Ni har bageri?
Ja.
I samma hus?
Vi köpte det som var gamla Linas i Bergby. Så att vi har ju ett bageri nu sedan i mitten av februari.
Ja, vad trevligt. Men måste fråga, hur många är ni som jobbar här?
Oj, ja, kan vi vara ett tiotal personer nu?
Jaha, ni är så pass många?
Ja, vi har ju väldigt mycket både med luncher och sen är det bageriet, det är i samma bolag. Och sen har vi mycket med utkörningar, cateringar, sen har vi smörgåstårtebufféer varannan lördag med fikabuffé. Så att, ja, det krävs.
Ja, nu när jag står här så kommer en kund och han får köpa i matlådor. Vad köper du?
Raggmunk när det finns.
Jag tror raggmunk är någonting som folk gillar.
Jo, det kan man nog säga. Till och med vackra hustrun min.
Ja, ja. Är du Norrsundesbo?
Ja, sen 87 i alla fall.
Ja, ja. Och Norrsundet, hur är det att bo i?
Ja, vi har väl inga planer på att flytta härifrån inte. Så det är kanske svar nog.
Ja, ja, det är absolut. Ja. Och du heter?
Tommy Wikberg.
Tommy Wikberg. Nu gör hon i ordning här som goda matlådor. Får han lingonsylt med också?
Självklart.
Klart, Sicka.
Tack ska du ha.
Ja, tack, tack.
Ja, då tog den kunden sin mat och gick. Men jag hörde talas om att ni har någonting speciellt här som ni har börjat med.
Ja, då har vi smörgåstårtebuffé och fikabuffé varannan lördag nu fram till 7 juni.
Och det innebär?
Man får äta hur mycket man vill utav smörgåstårta och fika. Så det kostar det 319 kronor för hela rubbet. Och då kan man rulla ut härifrån sen.
Vilka tider emellan är det?
Mellan 11 och 15 och då är det en timme sittningar.
Då kommer hela Norrsundet då då?
Ja, sist vi hade då var det folk från Täby som jag pratade med som åkte bara ut hit på en roadtrip för att få smörgåstårtebuffé. Så att det kommer spritt.
Då kan man väl säga så här att när våren börjar skiras här så spiras så är det bra att åka hit och käka lite sånt också på lördagarna.
Ja men verkligen, det är väldigt populärt så boka bord.
Och med det så säger jag tack för att jag fick göra lite intervju med dig.
Ja men tack snälla själv, hej då.
Och här sitter några gäster som faktiskt har ätit klart och då måste jag ju fråga, vad har du ätit?
Raggmunk med fläsk.
Nästa dam har ätit?
Fläsk med löksås, potatis.
Och så sitter den här till här, vad har du ätit?
Raggmunk med fläsk.
Det här med raggmunk, hörni, det verkar vara väldigt populärt och alla som, det smakade bra.
Ja, det var jättegott.
Fläsk och löksås, smakade bra?
Ja, det var jättegott.
Och här är en raggmunk till, jag tror att du också tyckte om det.
Den var jättebra.
Vad fint. Och ute är det faktiskt inte riktigt vår idag när jag står här. Men att det kommer säkert att bli så småningom. Tack ska ni ha.
Tack.
Och vill man inte ha raggmunk, ja då kan man väl äta blommig falukorv.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Rytmen! Yeah. Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar! Rabba-da-bo, rabba-da-bo. Yeah. Mama. Jag vill lilla blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt, mjölk det är för nyttigt, knäckebröd för hårt att tugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha. Yeah. Något annat vill jag inte ha. Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha. Nej.
Ja, jag fortsätter min tur i Norrsundet här. Och nu har jag kommit till Bergmans fisk. Och där träffar jag
Karin Bergman.
Karin Bergman. Och jag måste säga, jag är imponerad vad fiskar jag ser i kyldisken här.
Ja, fast idag är det väl ändå inte ett sånt stort sortiment. För det idag är första dagen vi har öppet den här veckan och då är det lite lugnt så här i början.
Okej. Men du, jag hörde glunkas när vi gick in här att det hade kommit lite strömming i natt.
Ja, i natt har det varit bra fiske första gången i år. Men det brukar vara så i början så här på vårsidan att de brukar komma in liksom en sväng så där, så att vi hoppas att det fortsätter.
Ja, det får vi hoppas, för det har ju varit väldigt ont om strömming vad jag har fattat.
Ja, men det är dåligt med strömming, så är det ju.
Men nu hörde jag här att i Norrsundet, det hör på den namn för FP4, att han har ju nekat trålarna att komma in till Norrsundet här. Vad tycker du om det?
Jo, men det tycker vi är ju naturligtvis bra. Det känns ju helt galet att de ska komma och lasta här och vi inte får någonting. Förstår du?
Absolut.
Det är helt fel. Så nu får de kämpa lite mer och åka till Simrishamn, hörde jag på radion igår.
Ja, jag hörde det jag också. Men du tror inte att det är därför ni har fått mer strömming?
Nej, de fiskar ju ändå, så det har ju inte så. Nej, men det brukar ju alltid vara så här på våren. Så brukar det ju vara någon gång med biskaplig fångst och så.
Ja.
Och i år känns det som att det är typ en månad tidigare än vad det brukar vara.
Men de tycker allting är tidigare i år.
Ja, men det är väl så.
På gott och ont?
Ja, kanske mest på ont. Ska jag tro.
Ja. Jag såg att ni hade mycket fin böckling.
Ja, precis. Det blir ju böckling nu då. Framöver när vi får strömming och sånt där så vi kan röka då. Vi köper ju in strömming annars och vi har ju haft böckling hela tiden som vi öppnar butiken.
Tänk att det är konstigt det där, att någonting som jag aldrig har riktigt varit förtjust i, det är faktiskt böckling. Strömming kan jag äta, men inte böckling.
Nej, men det är ju så. Man har olika tyck och smak.
Och det är väl tur det också.
Mm, ja, precis.
Ni ligger ju ganska långt ut, men nu har ni fått tillbaka er plats på torget.
Ja, det har vi ju fått. Och det är ju populärt.
Jag såg en lördag här för ett par veckor sedan, eller någon fredag.
Ja, fredag, vi står fredagar.
Ja, jag tänkte, men vad ska alla dessa människor göra? De stod i en lång, lång kö.
Ja, det var till Bergmans fisk det. Det brukar vara så, faktiskt.
Ja, och det är ju kul också. Ja.
Det stod ju någonting i tidningen idag, såg jag, om torget, att de vill ju ändra. Ja. Och då stod det att Bergmans fisk var ju liksom dragplåstret, så är det ju.
Med all säkerhet kan jag hålla med om det.
Mm.
Ja, då ska jag ta och gå ut en liten runda här utanför och se om jag träffar någon annan. Tack ska du ha.
Ja, men tack själv.
Reklam. For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forrenadycare.se så hjälper vi. Forrenedy Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbas av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Här står vi, Marianne Minell och jag, framför i en byggnad som ibland har nämnts som Gävles vackraste byggnad. Då och då så brukar ju tidningarna utlysa såna här småtävlingar. Den vackraste byggnaden i Gävle. Ofta brukar i och för sig brandstationen vinna i det där sammanhanget. Men den här nämns alltid som en av de vackra byggnaderna i Gävle. Det, på sin tid heter den gamla dövstumskolan. Man säger ju inte så dövstum längre. Men den byggdes som en skola för döva barn. Och jag tror att det var 1875-76 eller sånt där som den blev färdig och invigd. Och det var en arkitekt, han heter Hermann Theodor Holmgren. Han kom från Stockholm och han ritade många skolor för döva barn runt omkring i Sverige. Bland annat uppe i Härnösand också. Men Gävle är en av de stora, stiliga, verkligen pampiga byggnaderna i sammanhanget.
Det ser ju ut som ett slott ungefär med tinnar och torn.
Ja, det är precis sant. Och det var ju också hans ambition att rita en sån anläggning med lite tillbakablickande karaktär kan man ju säga. Så det 1890-talet var ju en brytningstid, för sen kom ju så småningom både nationalromantiken och jugendstilen. Men det här var, den blickade bakåt, det var ju hans ambition. På så vis var han lite lik den dåvarande stadsarkitekten i Gävle, Erik Alfred Hedin, som också ritade. Tänk på Sjömanskyrkan till exempel. Mm. Det är lite liknande. Det är en stilig byggnad med centralmotivet och så med stora porten och stora tornet som reser sig upp som ett medeltida torn nästan. Och så breder den ut sig sina flyglar och vingar åt olika håll. Och titta på tegelmurningen. Vilken elegant och fin teknik. Vi står framför ett dubbelfönster här och tittar på valvbågarna och sen kreneleringen ovanför. Och det är tekniskt det är väldigt gediget gjort med plåtarbeten som avteckning.
Ja, det är väldigt imponerande. Vi kan väl tipsa om att man kan gå hit och titta på just den här detaljen. Den är precis vid ingången.
Ja, det tycker jag. Ja. Och titta bara på den här stora porten som en stilig väg. Färdig port kan man ju säga, som via vilken man kommer in i byggnaden. Ja, det var länge sedan som sagt den byggdes, det är mer än 100 år sedan. Nu så fungerar ju den här på ett helt annat sätt. Jag tror att det var 1945 som man ändrade sen, och då blev det ett seminarium för utbildning av lärare. Jag tror att det var både småskollärare och folkskollärare, men det vill jag låta vara osagt. Men sen på slutet av 80-talet, 90-talet, då höll ju den blivande högskolan till embryot till högskolan som nu finns ute på Kungsbäck. De fanns ju här under en övergångstid innan de flyttade ut till Kungsbäck.
När flyttade man högskolan då till Kungsbäck? Kommer du ihåg det?
Ja, det måste jag tror att den invigdes 1994. Efter ett visst ståhej och många dribblerier faktiskt. För att det var inte så enkelt att konvertera, att ändra regementsbyggnaden till en högskoleanläggning. Mm. Det var många som ville ha synpunkter på hur man skulle göra det. Det var både antikvariska och tekniska och många andra saker. Men nu står ju högskolan där och den är också väldigt stilig att titta på.
Mm. Och runt den här statliga byggnaden så finns det ju en park också, Seminarieparken.
Ja, jo, det är bra att du påminner om det. Vi står alltså nu på framför porten som sagt till skolan och tittar ut över parken mot öster. Och då är det väldigt intressant att en gång i tiden under andra hälften av 1800-talet hade man tänkt sig att det här skulle gå en esplanad. Då är den tidens stadsbyggnadsideal med fyrkantiga kvarter och rektangulär uppläggning av stadsbyggnadsmönstret. Och då skulle det kompletteras med esplanader. Och den här, vi har ju rådhusesplanaden till exempel och andra esplanader, Norra Mån. Men här hade man tänkt sig en esplanad, och den skulle då kallas för Villaesplanaden. För ursprungligen så hade man tänkt sig villakvarter i närheten av det här. Och resterna av den här tanken, det är den lilla parken som vi ser här snett framför oss. Ner mot Luttergatan som är avgränsningen. Och så finns det också en liten bollplan på den högra sidan av entrén. Och man ser faktiskt trädrader, men jag är inte säker på att de är så gamla som från 1800-talet. Men som sagt, tanken var att det skulle vara en riktig esplanad till lyst, som jag brukar säga, för stadens borgare att flanera i.
Varför blev det inte så då?
Ja, men så där är det med stadsbyggnadstankar, att många idéer kommer fram och många ideal kommer fram, men idealen växlar också över tid. Så att in på 1900-talet, då hade man ett annat stadsbyggnadsmönster i åtanke. Då skulle kvarteren vara lite oregelbundna och ja, lite kanske roligare att uppleva än det här gamla rektangulära systemet. Och det är sådana kvarter som vi har precis norr om den här skolan och parken. Tanken försvann, men kvar blev den här resten. På den tiden så var ju det här obebyggd mark, och det var därför man kunde anlägga en liten bit av det hela. Här behövde man ju inte riva för att komma fram till ambitionen luft och ljus, som Strindberg brukar prata om.
Så när du tänker på de här esplanaderna, saknar du dem? Hade du önskat att de hade funnits?
Ja, tanken är ju väldigt stilig, och i modern stadsbyggande så finns det då reminiscenser av det här tänkandet, att man vill ha esplanader som lättar upp så att det är den komprimerade stadsbebyggelsen. Jag kunde gå och tänka mig att det hade kunnat varit en esplanad här. Och Luttergatan skulle alltså ha varit den östra delen av esplanaden, och det är den vi ser framför oss här.
Nu var det ju ganska lugnt här, men när jag kom då var det fullt med elever här som var ute, och de har beslutat för dagen, tror jag.
Ja, det är ju Wallbacksskolan som den heter numera, och det är ju Gävles största högstadieskola med massor med elever som kommer från olika delar av stan. Mm. Det där är lite kontroversiellt egentligen, för det innebär ju att då måste ju ofta föräldrar skjutsa sina barn hit, eftersom barn inte cyklar numera i någon större omfattning. Av olika skäl, till exempel trafiksäkerhetsskäl.
Mm. Ja, det märkte jag. När jag väntade på dig så kom det många bilar och hämtade.
Ja, men visst är det så. Då kör de upp här framför det här trappmotivet som vi har framför oss och hämtar barnen. Alltså.
En detalj som jag tittade på som jag fastnat vid, det är att man har som hammockar här borta. Man kan sitta på och gunga på bänkar.
Ja, det är trevligt, men själva skolgården har man ju verkligen lagt sig vinn om att göra attraktiv. Och de här hammockgungorna, det är ett av flera inslag. Överhuvudtaget så kan man ju titta lite grann på bebyggelsen här runt omkring också. Rakt framför oss har vi ett av de senast byggda bostadshusen i Gävle. Kommer ni ihåg att det fanns ett däckcentrum här?
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, lägre byggnader och lite verkstads.
Ja, den tittar jag ofta på när jag gick förbi det.
Ja, det var lite roligt och pittoreskt. Det var en gård med upplaga av gamla däck och så vidare. Men det fanns ju en byggrätt sen gammalt som gällde hus av den här höjden, 4-5 våningar. Och det var väl dags kanske att utnyttja den. Och det har blivit ett ganska trevligt inslag. Det här nya huset, det kompletterar på ett fint sätt bebyggelsen ute efter Luttergatan. Den arkitektoniskt kanske inte den är av högsta klass runt omkring här. Det är lite medioker. Så att på så vis så piggar det nya huset upp stadsbilden, tycker jag.
Mm. Och sen har vi de här äldre husen här. Det är väl enfamiljshus idag? Va?
Ja, numera enfamiljshus. Men på sin tid så har de vi ser här söder om platsen där vi står. Det är från början en eller tvåfamiljshus. Och de är från 20, kanske nog också från 30-talet. Och numera tror jag att det bara är enfamiljshus som är så ombyggda.
Jag såg också att det här området, vi är väl filmade när vi står här.
Jaha, du tänker på bevakningskameran.
Ja,
det är nog också ganska nytt. Jag vet inte riktigt bakgrunden till det, men man noterar det. Och finns det en bevakningskamera så är man också skyldig att sätta upp en skylt som anger att man kan se oss inifrån centralplats på skolan.
Ja. Är det många ställen som är bevakade så med kamera i Gävle?
Det är det inte. Det där är oftast är det lite knepigt att få tillstånd när det gäller bevakningskameror. Det kan jag inte det alltihopa, men jag tror att det är väl länsstyrelsen i varje fall som är inkopplad i tillståndsgivningen på något sätt. Och sen hör man ändå polis och kommun och andra intressenter.
Jag tror jag har sett liknande skylt i Bolognerskogen. Där finns det en kamera också, tror jag.
Alltså, gör det? Det var en nyhet för mig. Det visste inte jag att det fanns en sån bevakningskamera.
Ja, det var någon form av bevakning där i alla fall. Det finns en skylt när man precis kommer in i parken.
Okej. Jaha, ja, du ser jag. Så där är det numera, nu för tiden.
Du, den här platsen är ju väldigt väl skyltad. För här finns det ju en tavla som man kan läsa.
Ja, och det är ju roligt. Vi brukar ju när vi går i parkerna efterlysa sådana där skyltar som berättar om platsen och platsens historia. Mm. Och just här så finns det faktiskt en fristående skylt nedanför trappan. Här. Men det finns också en särskild skylt på fasaden där. Titta på den där svarta skylten där också. Och det tycker jag, det är jättebra. Det är många som efterfrågar för att få veta lite mer om stadens historia och olika byggnader.
Ja, det var ett inslag av Marianne Minell och Gunnar Lidfeldt som gick i en seminariepark. Och det var också en repris. Men nu ska vi dansa samba med Stan Getz, One Note Samba.
Thank you. Förra veckan träffade vi Alex Moore, en pianist född på 1800-talet. Idag blir en gitarrist född 1937, den 14 februari noga räknat. Han tillhör en generation som satte en ny prägel på bluesen, mycket tack vare att elgitarren etablerats i branschen. Vi ska höra Samuel Majot, eller Magic Sam, som var hans artistnamn. Jag vet inte om han verkligen var vidskeplig eller om det där med Magic bara var en komprimering av hans riktiga efternamn och att det gav en slagkraftig pseudonym. Samuel växte upp i Grenada County i Mississippi. Han lärde sig spela blues genom att lyssna på Muddy Waters och Little Walter. Som tonåring flyttade han till Chicago och redan innan han hade fyllt 20 hade han fått ett skivkontrakt. Det var Cobra Records som tecknade kontrakt med honom och i Chicago fick Sam också bokningar på klubbarna på West Side och han blev mycket uppmärksammad för sitt flyhänta gitarrspel som vi ska lyssna på i Love Me This Way. Cobra Records träffade Sam två andra gitarrister i samma generation, Otis Rush och Buddy Guy, som båda har förekommit tidigare i mina bluesinslag här i Seniorradion. De hamnade alla under vingarna på Willie Dixon, som tröttnat på kaoset på Chess Records och blev erbjuden ett likartat jobb på Cobra. Och tillsammans med Homesick James, som Sam arbetade med under en period, blev de alla förgrundsfigurer för det som kan kallas The West Side Sound. 50-talet övergick i 60-tal och sen blev inkallad till armén, men han stack från lumpen och åkte i fängelse i 6 månader. Men det är inte den fängelsevistelsen han sjunger om i 21 Days in Jail. Thank you.
les amis. 21 days in jail and nobody seemed to care. I've been waiting for your letter, just a cheerful word or two. And when I get your letter, baby, I don't care what to do. 21 days of torture, 21 nights I'm here. 21 days in jail and nobody seemed to care.
När Kobla senare gick i konkurs återvände Dixon till Chess och han tog med sig de unga gitarristerna. 1963 fick Sam en hit med Feeling Good, We're Gonna Boogie. Han turnerade i USA, England och Tyskland och 1967 tecknade han en kontrakt med Delmark Records och gjorde två album, West Side Soul och Black Magic. Han fortsatte turnera med ett band bestående av munspelaren Charlie Musselwhite, basisten Bruce Barlow, trumslagaren Sam Lay som tidigare hade turnerat med Howlin' Wolf och senare medverkade i Paul Butterfield Blues Band. Efter 1969 års Ann Arbor Blues Festival tog karriären fart och han fick flera bokningar i USA och Europa. Men hans karriär blev kort. I december 1969 avled han av en hjärtinfarkt, endast 32 år gammal. I februari 70 ordnade Paul Butterfield en minneskonsert för Magic Sam på Fillmore East i San Francisco med deltagande av bland andra Charlie Musselwhite, Mike Bloomfield, Elvin Bishop och Nick Ravenites. Willie Dixon har, fritt översatt, sagt om Magic Slim: de flesta killar spelar en rak 12-takters blues, men harmonierna som Sam var med, ackorden, var något helt annat och han uttryckte sig med en sån inspirerad känsla med sin höga röst. Man kände direkt igen honom redan i introduktionen. Sam får avsluta för idag från albumet West Side Soul med ett eget arrangemang på en bluesstandard som han har kallat Roll Your Money Maker, och den låter inte riktigt som originalet.
Want you on the run. Yeah. When the clock strike two, yeah, tell me what you gonna do. Yeah. When the clock strike three, yeah, little girl, I want you free. Yeah.
When the clock struck four, she said, oh, daddy, let's roll. Started rolling all over again. Yeah. When the clock strike 11, yeah, don't you feel like you's in heaven? Yeah. When the clock strike 12, yeah, I got mine, see, all day, all anywhere.
Blues där med Magic Sam och inslaget som vanligt gjort av Sven-Erik Lundberg. Ja, jag heter Mats Rånvall och jag har nöjet att hälsa veckans panel. Välkommen, Kerstin Weivert.
Tack för det.
Du har en bakgrund inom det kommunala, äldrefrågor.
Ja, äldrefrågor kan man säga. Ja.
Och Kenneth, massmedier, ledarskribent i många år. Mm. Och Per, bakgrund i näringslivet.
Ja, får man säga.
Ja. Jag vet inte om ni har lagt märke till det. Jag har gjort det i alla fall att Joe Hill har ju alltid varit ganska anonymt vad kommunen beträffar. Men nu gör man en stor satsning. Inte bara det här Visitor Center i Fängelsemuseet, utan man har stadsvandring, föreläsningar, konserter och samtal och sådär. Det verkar som en helomvändning.
Ja, det var på tiden.
Ja.
Ja, det handlar ju behandlats otroligt illa utav kommunen.
Ja, visst.
Det var därför att han var syndikalist. Och
måste ju vara så,
ja. Det passar ju inte in i socialdemokratiska etablissemanget. Jag tycker att det är alldeles tydligt att det handlar om det, alltså att det handlar om politik. Mm. En man som har varit död i över 100 år, så att det är lite på tiden att de ändrar sig och gör någonting.
Då är det ofarligt.
Ja, precis. Ja. Nu är det väl ingen som egentligen bryr sig om. Själv är lite trött på Joe Hill och Dagerman också för den delen. Ett evigt tjat om dessa två.
Ja, det är sant.
Men det är klart.
Är det brist på nyare, fräschare?
Nej, men alltså, det är väl ganska tjatet om det här.
Men Dagerman har ju en ivrig...
Ja, de har ju min hemkommun. Inte något ont om dem, men själva liksom...
Nej. Nej, men det var intressant.
Men vad tror ni det kommer sig att de har ändrat sig där då? Har du någon teori?
Jag vet inte. Nej. Men det var... Vi bodde ju i USA på 60-talet. Jag hade ingen aning om vem Joe Hill var, men det fick jag höra när jag kom dit.
Ja,
det är väldigt intressant. Det visste man.
Mm.
Ja, att han var en... Ja, frihetskämpe, arbetar och sjung arbetarsånger och sådär. Det var känt. Men lite intressant.
Han är kanske mer känd där än...
Många säger det.
Ja, just då var han det i alla fall. Så det går väl cirkeln runt.
Ja, som allt i världen.
Ja, så plockar man väl upp allt som kan lyfta fram staden på något sätt. Så lyfta fram Gävle.
Men det är ju viktigt att komma fram profiler. Nu tänker jag Vilhelmina Skog. Hon ligger ju verkligen högt upp på topplisterna nu. Och det är resor och man ska följa hennes liv. Och Agnes från Krusenstjärna med tanke på det. Så att det, liksom, det finns ju många intressanta människor som jag inte hade hört talas om. Som finns och har verkat i våran stad.
Absolut, verkligen. Såg ni Johill-föreställningen?
Nej.
Det var riktigt bra faktiskt.
Ja. Det började 26, började med hela spektaklet. Jag har sett det i tidningarna.
Ja, just det. Precis.
Man får väl gå och titta och lyssna.
Ja. Spännande hur som helst. Hörrni, vi ska tala om någonting annat nu. AI har ju börjat kommentera fotboll. Har ni sett det?
Ja, nej.
Det är kanalen Max. Och det är en AI-figur som heter Aina, tror jag.
Ja, precis.
Vitsigt nog.
Ja.
Hur ska man se på detta?
Men hur kommenteras det? Summeras det vad andra säger?
Det är alltså en avatar eller vad man heter som står och berättar.
En kvinna som står
och analyserar matchen. Alltså.
Ja.
Oj.
Ja, det var
väldigt stelbent får man väl säga.
Ja, ja. Men de har levande människor också som kommer.
Än så länge, ska man säga om det. Jag har sett det några gånger, men ja, vi är kanske för gamla för det och se utvecklingen. Men det här är bara början. Men nu är ju hela nätet översållat av sån här AI-katastrofer med hajar och snöstormar och jag vet inte vad. Alltså. Om man går in på nätet ser man ju katastrofer som man aldrig har talat om. Flygplan som störtar i havet och allt är ju AI-konstruerat. Det är svårt att skilja det hela från verkligheten. Måste man säga.
Och det är klart att det kan ju vi som har funnits med ett tag se att det är fejkat på något vis. Alltså att det har inte funnits tidigare. Men de som inte har sett det...
Nej, men det som,
som inte har varit med i historien.
Nej, men det som ligger på nätet ser ju faktiskt riktigt naturligt ut. Alltså. Och det är väldiga katastrofer som man aldrig har talat om. Man förstår ju att det är fejk, men det är nog många som tror att det är...
Ja, men jag använder varje dag. Jag tycker AI är väldigt bra.
Mm. Hur använder du det?
Jag använder det för att få sammanfattningar. Jag använder det när jag letar efter recept, till exempel. Eller när jag letar efter någonting som har hänt historiskt. Så kan man skriva, liksom berätta om och så vad det nu är. Så får man en sammanfattning. Mm. Men den bygger ju på, jag förstår inte matchen riktigt. Därför att det jag får, det bygger ju på allt som har läst in. Men en enorm massa som man har läst. Men jag förstår inte hur man har lärt sig att bedöma matcher.
Det är ingen som i det här bordet som begriper.
Hon bedömer väl målen, hur målen går till, inte själva spelet utan det är målet.
Ja. Men det sägs ju då att de levande reporterna, de ska stå för känslorna.
Ja,
och
Aina
ska stå för liksom mera...
Precis, ja, men så måste det vara. Ja. Därför att empati finns överhuvudtaget inte inom AI. Det är det som saknas.
Ja. Mina barn...
Inte än i alla fall.
Mina barn använder det för att titta på vår familj. Vad som stod om pappa och mamma och barn och sådär. Och det var ju fyllt av fel. Och hela tiden. Ja. Det märkte man ju att det var ju... Och dessutom lämnade de ett barn som inte nämndes. Och det var ju, hon blev lite sur.
Ja. Nej, man får vara noga med vilken man använder. Ja. För en som man använder där man har fått en sammanfattning, då finns det länkar där nere. Ja. Alltså hänvisningar som man kan gå och kolla.
Ja.
Man behöver inte ta för givet att det är helt rätt.
Nej.
medan andra gör en fin berättelse. Mm.
På något sätt är det fascinerande. Alltså, den nya tekniken kan lära oss, ja, utbilda oss och ge oss fakta och bakgrund. Och så man ska ju inte titta snett på det där.
Utan nej.
Nej, men tänk vad mycket vi vid det här bordet har lärt oss under vår livstid.
Ja,
ja.
Du måste gå hem och göra din läxa.
Ja, måste jag. Jag har haft dig som lärare, vet du.
Tidningen var ju ganska tidigt ute med textrobotar. Ja, var du med på den tiden?
Nej, det var jag inte. Men jag ser ju vad som är robotar och inte. Mm. Och det är ju, också där är det ju många fel och... Alltså som, men det är man förenklar ju arbetet på något vis. Mm. Men för läsaren är det ju, man läser om det där stelbenta. Alltså det, svenskan är ju liksom...
Stolpe.
Ja, det kan man säga. Va? Ja. Men det är inga känslor. Har man
korta sådana här referat av Division 5-fotboll.
Ja,
sådär.
Men att titta på referat. Om man går in på Aftonbladet Sport och tittar på de engelska matcherna så står det liksom Arsenal tilldelas en tilldelas, skriver de alltid. Va? Tilldelas en hörnspark. Tilldelas. Ja. Var hittar de det där ordet någonstans? Ja.
Nej, men det är ju en stor förändring. Det är ju en lika stor förändring som om vi går tillbaka till 80-90-talet när, ska vi se, e-post och gemensamma kalendrar och sånt där dök upp i företagsvärlden eller
överhuvudtaget.
Ja, visst. Mm. Det var ju väldigt stort. Mm. Och det här är lika stort, faktiskt. Mm. Det behöver inte vara större, men det är väldigt stort. Mm.
Det gäller ju att använda det rätt. Liksom. Ja, jag försökte få AI-hjälp att ta fram ett tal, men det vart inget bra. Men det tror jag berodde, på att jag inte gav den tillräckligt mycket information.
Nej, du måste mata med.
Ja, precis. Ja, precis. Okay. Ja.
Ja. Nej, men vi diskuterade i en liten grupp om vi skulle läsa en viss bok. Mm. Ja, då gick jag in och så skrev jag berätta om boken så. Ja, då kom det en sammanfattning av boken.
Då behöver man inte läsa. Alltså.
Ja, och då kan vi säga, okej, är det här något vi vill läsa eller inte?
Nej.
Så det,
Men våra barnbarn lär ju sig det här snabbt. Alltså.
Jag
drar nytta av det. Det när de gör läxan, då kan de gå in och sammanfatta vad det är. Och så ser de sådär, får de lite stumt.
Men så fuskas det ju mycket, särskilt på högskolor.
Ja, det gör det.
Man låter en textrobot skriva.
Ja.
Men det märker man i regel.
Ja.
Nu finns det ju program som kollar om det är en, om det är AI som har skrivit eller inte.
Ja.
Och det blir ju en fight hela tiden här.
Mm. Så är det.
Och som är genuint.
Ja.
Jag tror att alltså det finns ju väldigt mycket bra. Jag tänkte på det här med mammografi. Jag var på det. Och fick alltså svaret på 2 dagar.
Aha.
Och annars har man ju fått vänta flera veckor på beskedet. Men där gör ju liksom AI grovrensningen. För det tas ju så fantastiskt och otroligt mycket bilder liksom som ska gås igenom.
Och dessutom är AI mer träffsäker än vad läkarna är.
Ja. Och så får de då titta på det som ser lite lurigt ut så att säga.
Men det har man kommit fram till, det har man testat.
Ja.
Så röntgengranskning, det är jättebra.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Snart blir vi överflödiga.
Ja.
Vad ska vi göra då?
Ja, det var väl likadant med stora e-post och stora PC-reformer som vi hade. Då var ju samma diskussion, oj så många jobb som kommer att försvinna. Nej, det blir bara annorlunda jobb. De försvinner inte.
Det blev snarare tvärtom.
Ja.
Nej, men på den tiden man skulle boka möten med sig 5-6 personer.
Mm.
Det tog ju hur lång tid som helst.
Ja,
alla skulle bläddra. Men nu kunde man alltså söka upp första bästa tid.
Ja,
klick, så var det klart.
Mm. Så var det dessutom en annan person som skulle boka åt en.
Ja.
Eller hur? Ja. Den personen försvann ju sen.
Ja, precis. Ja, men vad tror ni händer då? Var sitter vi om 5 år?
Ja, det är svårt att säga. Gå 5 år tillbaka och vad som hänt de senaste 5 åren och titta framåt, så är det ju, man kan väl bara sammanfatta att det kommer hända mycket.
Ja, ja.
Mm. Det får man nog acceptera.
Mm. Blir vi i våran ålder mer och mer off, liksom, utestängda?
Nej, det får vi inte bli. Nej. Det ska vi inte bli. Ja, men det säger jag hela tiden. Mm.
Ja. Men det enda som jag tycker är att vi kan hålla igång, men det jag tycker är svårt är just det här när det blir någonting som jag inte förstår, att något fel. Ja. Och därför så tror jag att det är så viktigt, nästan mer viktigt, att istället för att liksom ordna utbildning för seniorer i teknik i såna här delar, utan istället så krävs det support.
Det krävs support.
Support. Absolut. Där man liksom vet att man kan ringa liksom och få hjälp, för där hänger man ju inte riktigt med. Nej. Man ser inte på samma sätt som ungarna. Ja, men testa så här, säger de. Så. Nej, och det beror väl kanske på vilket yrke man har haft också, men just därför att tekniken går så fort.
Ja. Jag tittar lite grann på det programmet om seniorsurfarna, eller vad det heter. Ja. Men de verkar totalt vilse i pannkakan, alltså, när man tittar på det. Så jäkla dumma är väl inte. Fast man har fyllt 60 eller 70.
Jag tror att det är väl ett sätt kanske att göra att man kan känna att det är så bra ändå.
Ja, kanske det.
Hörrni, vi ska byta till ett närbesläktat ämne.
Ja.
Nu är det så att vi kan skapa digitala kopior av våra avlidna. Har ni hört talas om det?
Nej.
Det är så man kan göra.
Nej.
Och då blir det en typen avatar.
Ja. Ja.
Ja. Som sitter vid matbordet och deltar.
Fast hon eller han är borta sen.
Usch, det låter det väldigt otäckt.
Det är ju alltså med hjälp av DNA måste man ju ha.
Aha.
Och sen kan man använda det för att...
Ja, man kan ju undra hur vi ska få plats då i världen.
Matbordet, eller?
Nej, jag tänker liksom att det är väl en tanke med att vi inte ska vara odödlig. Och så blir det ännu mer folk som ska ha lägenheter. Och
man får faktiskt inte dö alltså,
i det här nya samhället.
Nej, men det blir ju inte sådana så gott som levande människor förstås. Men det görs ju försök ganska framgångsrikt på att återskapa mammutar.
Ja, och en sån där läskig varg har man ju tagit fram nu. Mm. Monstervarg. Två små finns det nu. Som är instängda.
Men till vilken nytta kan man ju fråga sig i och för sig. Ja. Men det är märkligt att de kan göra det. Alltså.
Ja, det är också DNA.
20 000 efter de hade dött ut.
Ja, längre väl.
Snart dyker det väl upp neandertalare. Som,
det är nästa steg.
Och vi kan prata med.
Ja, men är det bra det där då?
Nej.
Återskapa en mammut. Ha på djurpark eller något.
Bra för vad?
Ja,
jag vet inte. Nej. Jag frågar dig.
Nej, och jag säger ja. För vad då? Nyfikenhet.
Jag såg ett program igår på, om det var på Kunskapskanalen eller Access, om de hade ett språk, de här urmänniskorna.
Ja.
Om de kunde göra konsonanter och hur struphuvudet och tunga såg ut. Det var otroligt intressant. Alltså, nu kan man väl aldrig få fram om de hade något språk. Bara det att de forskar i det, att hur de kommunicerar. På något sätt måste de ha kommunicerat med varandra.
Ja, visst.
Men det kan man hitta någonting där. Att man upptäcker eller nyskapar ett språk som fanns för några miljoner år sedan.
Det kan komma. Det vet man aldrig.
Men vi är ju heller inte rädda om de språk som finns.
Nej.
Dialekter och allting sånt där. Men jag tycker det är lite obehagligt, måste jag säga.
Vi har ju i tidningarna nu i helgen tornedalningarna och de här två minoriteterna som finns där uppe vill ju bli erkända som minoriteter. Just det att språket ska finnas kvar, inte försvinna.
Nej, precis.
Men är inte det ett minoritetsspråk? Eller?
Det är inte det. Det är inte
jag tänker på det här
meänkieli.
Nej, det är inte det. Men de vill att det ska bli det.
Ja. Och svårigheten är att man ju väntar så länge på att lagstifta om de här minoriteterna, ja. Så att många har ju liksom gått vidare i, ja. Det är svårt att komma tillbaka till där man, ja, kanske har, ja, har försvenskat sitt språk. Mm.
Vi måste prata lite Brynäs.
Jaha.
Det är ju hockeyfeber igen.
Oj.
Vi ska inte prata gårdagens match. Den ska vi glömma och gå vidare. Nej, vi ska prata tröjor. Alltså Brynäs är ju det enda laget i SHL som inte har sponsor, loggor.
Ren dräkt, ja.
Ja, precis. Det enda de har, det är ju den här satsningen de har på...
En bra start,
ja, precis. Men det verkar inte vara några klubbar som följer efter det.
Nej, som är ensamma om det faktiskt.
De är ensamma. Och tanken är väl att de pengarna ska gå till något bättre än att sitta på dräkten. Mm. Det är ju inget fel.
Nej, de har ju inte förlorat några sponsorintäkter.
Nej. Men sponsorerna visar sig på något annat sätt.
Ja.
Det måste man
titta på andra lags tröjor. Jag tittar på Frölunda som de följer de matcherna mot. Och den ser, man får inte svära radion, men de ser förskräckliga ut också. Nekletade av reklam.
Mm. Byxorna och allting.
Ja, hela kroppen är full. Mm. Och så. Mm. Ja. Och då är Brynäs ett föredöme, tycker jag.
Det det ser snyggt ut.
Väldigt prydliga, så det får man ju säga.
Det skrev DN Sportkronika och Johan Esk om i helgen.
Ja, det är ju nästan som när man går tillbaka till 70-tal, Malvend. Ja. Antingen var det Gevalia eller Bockens. Men inget mer.
Nej, just det.
Det var det som var. Bara.
Ja.
Mm.
Ja.
Och Bockens var ju ölmärke. Mm. Mm. Så var ju lite dubiöst kanske.
Det var det ju.
Idag hade det ju varit det. Hörrni, klockan går. Mm. Och vi måste säga tack för denna gång.
Oj.
Kerstin, Kenneth.
Ja. Och tack inte ett ord om USA på hela tiden.
Nej. Otroligt. Vi så mycket om det ändå. Nu tycker vi lyssnar på musik istället.
Ja, tack så mycket.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, nu har panelen gått ut ifrån rummet här och jag har kommit tillbaka in. Nu börjar det dra ihop sig, så snart ska Timo, Heino och jag tacka för oss. Men först ska jag tala om att nästa vecka är det Karin Fagerlund som tänker sitta på den här stolen. Och hennes program, det ska handla om cyklar bland annat, om stöveln Öberg vet jag. Och sen sa hon någonting om att hon skulle gå och prata om hur cykeln ska vara utrustad till våren, men det vet jag inte. Men sen har hon ett reportage om Parkinsons dagen den 11 april vet jag. Sen i vecka, och sen har vi, måste tala om att nästa fredag, då ska vi starta ett nytt program som heter Motorradion. Och det kommer att gå mellan 14 och 16. Och vad händer ute på stan? Ja, onsdag den 23 april, då är det offentlig dagboksläsning i musikhuset klockan 19. Och gästen idag då är Rolf Karl Werner. Fredagen den 25 i fjärde, då kan man också gå på musikhuset mellan 16 och 22, för då är det after work dans. Lördagen den 26 april, då kan man gå på Sätra bibliotek. De börjar klockan 10 och då är det byta grejer dagen. Och sen är det vårmarknad i Valbo i Nybokrysset mellan 11 och 15 lördagen den 26 april. Ja, och med det så tittar jag på Timo här, ska vi säga hemskt mycket tack för oss. Men sen kan vi ju också hålla tummarna, hörni, för Brynäs. Brynäs, de har jag alltid gillat, hur det än är. Jag tror att det är många som lyssnar på oss som har stått ute i 20 graders kyla nästan. Det var så att strumporna frös fast på benen. Men Brynäs skulle man ju absolut heja fram. Nu när det har blivit ishall, då ska jag säga så här. Jag har varit på en enda match och ändå så bor jag nästan bredvid rinken. Men så är det. Men jag håller tummarna för vårat Brynäs gäng och hoppas verkligen att de tar sitt guld. Men även om de inte gör det, hörni, så har de varit jätteduktiga. Och kommer ni ihåg Fallanders när han gjorde Brynäs-låten? Brynäs, hej! Tack för oss!
Yeah. Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.